Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tjoho, säger vi, och gott nytt år. Välkomna till I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig, Viggo Kavling.
Ja.
Och detta skickar vi ut i universum på nyårsafton.
Ja.
Vad känner du inför nyårsafton?
Stor spänning. Jag kommer bokstavligen titta upp mot universum denna dag. Var någonstans kommer jag berätta i kommande poddavsnitt.
Okej.
Men jag ser väl, alltså jag kommer gilla den här nyårsaftonen, helt klart. Och sen så ser jag väldigt, väldigt, väldigt mycket fram emot nästa år.
Vi kommer tillbaka till nästa år, men jag tänkte att vi skulle stanna kvar lite med nyårsafton här. Man brukar ju med, jag vet inte, du var väl knappt född när Olof Palme blev mördad, eller?
Jag är född 84.
Okej, det var kanske då han blev mördad. 86 var det han blev
86,
mördad.
86 tror jag, va?
Okej. Ja, men då kommer man inte ihåg vad du minns inte.
Jag led av barnamnesi.
men då har vi ju då nästa stora, det är ju millennieskiftet. Minns du millennieskiftet, måste du väl komma ihåg?
Ja, jag tror faktiskt att jag var med min kompis Anna.
Kände du att det var liksom historiens vingslag på millennieskiftet?
Nej, för att jag var lite för liten fortfarande.
Okej.
Jag hade inte riktigt den där friheten att bestämma själv.
Jag minns ju millennieskiftet. Och att det blev så totalt misslyckad fest.
Åh nej!
Ja, men det var så där, du vet... Då hade jag precis flyttat till Stockholm, så att jag var väl liksom lite, ska jag vara i Stockholm eller ska jag vara i Malmö, så var jag upp ner till Malmö, så var alla kompisar, så var det liksom en enorm upphausning kring liksom vad vi skulle äta, och det var väldigt många, alltså så var det här var liksom ett kompisgäng som lite var i förfall.
Oj.
För att det var någon som hade börjat vara otrogen med någon annan, och, men du vet, det var mycket sådana grejer, så det var liksom väldigt,
vilka intriger.
Ja, men det var så intriger, så att då brukar jag liksom, och så blev jag, mådde jag dåligt, så jag gick hem tidigt. Men du vet, så var sådär.
Gud.
Men då brukar jag tänka på 1999.
Ja.
För då var det så att jag och min kompis Jonas Ingstedt, som du har träffat massor med gånger, vi lånade en restaurang, lagade all maten själv, och så bjöd vi in kanske 50-60 personer.
Wow.
Och då blev det liksom en... Ja, men det blev liksom en sån supernyårsafton. Så och det var då 99, alltså året innan då, så att säga. Och då, jag brukar alltid tänka på det som att det var the magic. Det var millennieskiftet liksom ett år för tidigt. Och så tycker jag man kan tänka, om det är så att kvällen inte förlöper som man drömmer om. Då kan man bara tänka det på ett annat sätt. Det kanske är något innan, eller nästa år blir lite bättre eller så.
Precis. Jag måste faktiskt säga att jag tycker nyårsafton aldrig riktigt blir så där bra som man vill att det ska bli. Jag tycker att det är en väldigt så...
Det är en svår helg.
Ja, det är en liksom upphåsad fest och dag. Och det blir sällan så. Men en väldigt rolig nyårsafton som jag hade var när jag firade med massa iranier. För att jag hade en bestis som var iranska. Så att det var liksom... Ja, massa perser helt enkelt. Och
det kan vara det snyggaste folkslaget faktiskt.
Ja, de är jättesnygga och jättesmarta.
De etiopierna ligger väl. De är smarta också.
Ja. Men, och de är så sjukt bra på att dansa. Så det var faktiskt väldigt, väldigt roligt. Så att jag tycker om, alltså jag tror egentligen att de bästa festerna blir sådär när det är spontant. Sen är också min erfarenhet att det alltid är så himla kallt på nyårsafton. När man ska gå ut och kolla på så här raketer och så. Så att jag måste säga att nyårsafton har aldrig varit mitt bästa festtillfälle. Utan de bästa festerna jag har haft har antingen varit på min födelsedag, som är i februari. Så att alla kan skriva upp det i början på februari.
Om man inte blir på kalaset, kommer man
lite sur. Men annars så känner jag att det är sommaren som är min säsong. Alltså jag har varit på så många härliga ja, fester i värme. Det är liksom min grej.
Men kan man inte säga lite att jag tycker ju att nyårsafton är liksom ett omtag.
Ja.
Men jag tycker även att augusti, september känns det också som att det är ett slags omtag.
Absolut.
Att året börjar liksom om eller så. Så att man får, jag tycker det är lite fint att man på ett år har två så att säga nyårsafton. Och den andra är mer...
Ja, för mig känns det faktiskt som att augusti är viktigare. Och jag tror att det är på grund av alla år som jag har studerat. Och mina vänner retar mig fortfarande för att jag pratar i terminer.
Mm.
Jag säger så här, ah, men höstterminen. Och de är så här, gud. Och sen vänner som jag har som inte har pluggat, för de är det helt främmande att prata i terminer. Men jag tänker mycket hösttermin, vårtermin och sen jullov, sommarlov. Alltså
ja, men så kan jag...
fyra delar på året liksom. Men jag gillar där brytpunkten faktiskt. Mm. Och sen så tycker jag att det blir bättre fester när det är varmare.
Mm. Jag tycker 2016 har jag varit... Jag kan vara lite orolig för 2017, för jag tycker 2016 har sammantaget varit ett väldigt spännande och bra år för mig. Så att då kan jag bli lite så orolig nu om 2017 kanske bara ska bli ett mer ordinärt år. Ja, det är liksom, ja, det är en svår fråga. Vi får väl återkomma till 2017 när det är dags.
Ja, det får vi.
Ja, men vi fortsätter här i nyårs...
Tema
helt enkelt.
Ja.
Och Katarina, det är du som har håller i rodet.
Ja, och då tänkte jag att vi ska prata lite om bucket list.
Mm.
Så, alltså,
eller, drömmar.
Ja.
Mål.
Ja, och för mig är det väldigt viktigt. Jag har alltid drömt jättemycket och jättestort. Och aldrig tänkt att det finns några gränser.
Mm.
Sen så har jag nog blivit mer organiserad i mitt drömmande. Och vad heter det? Nyårsafton är ändå viktigt, alltså ett viktigt omtag som du nämnde, när det gäller liksom så här, den generella årsplanen, vad är det man vill uppnå, vad är det man vill göra under året.
Mm.
För att för mig är det väldigt viktigt att man inte bara springer på.
Mm-hmm.
Alltså det är så lätt att bara dras med och så springer man och så undrar man så här, men vad är det här liksom, utan resan är ju också jätteviktig. Så då kan jag avslöja till exempel själv att jag skrev en bucket list som jag kallade bucket list 2017.
Du har redan skrivit för 2017?
Ja, och sen har jag faktiskt börjat liksom jobba på det så att det ska hända.
Mm-hmm.
Det jag vill. Satt igång olika snöbollar.
Hur ser det ut på listan?
Ja, men den är faktiskt väldigt privat.
Mm-hmm.
Men det finns till exempel resor på den listan.
Resor, okej. Okay. Ja,
och då är det helt enkelt bara att boka.
Punkt. Men står det då typ Bali?
Ja.
Eller Hawaii?
Ja, fast det står inte just det. Men,
nej, men typ
ja,
så.
Typ så.
Mm. Ja, men, och sen behöver man inte skriva mer eller? En vecka står det inte.
Nej, det står inte.
Det står inte så. Rom och år över Atlanta står inte heller.
Nej, men sen så har
jag... Ryanair står inte heller med kanske. De får inte vara med överhuvudtaget.
Men sen så har jag också jobbmål. Alltså en bucket list för vad jag vill uppnå jobbet. Och då är det så att jag och Isabel kommer jobba helhjärtat med neurodesign. Nästa år.
Mm. Och, då... och neurodesign för de som inte känner till det, kan du bara snabbt säga vad det är för något?
Ja, men det är liksom ett företag som vi driver då, som håller på med det här. Och där kombinerar vi medicinsk forskning med inredning, arkitektur och design för att skapa optimala miljöer som främjar hälsa, välmående och prestation.
Mm-hmm. Det låter bra.
Ja.
Jag ska inte...
Nej. Så då har vi liksom specifika mål för det här också. Och vad vi vill ska hända och känslor och sådana saker. Så att det håller vi också på att formulera.
Det här med att... Då är ju ni två, man kan säga att ni har mål som nästan kan jämföras med en affärsplan.
Ja.
Det kan man väl jämföra med lite
okay.
grann. Alltså så, eller vad man ska kalla det för. Och då undrar jag lite så här, då... De här målen som du formulerar för dig själv, liksom, är det ingen som får se dem? Eller hur ska man förhålla sig till det? Alltså när man... ska man, hur mycket ska man kommunicera? Alltså, jag säger inte att du måste skrika ut de här podden, men, men vad är din strategi vad det gäller kommunikation av mål, så att säga, så att folk ska känna till dem? Vad är dina råd?
Ja, men generellt säger man ju så här att om man ska få till någonting, ett beteende eller göra någonting, då ska man ju faktiskt basunera ut det och säga det till så många som möjligt, för då ökar sannolikheten att man gör det. Jag har dock inga problem med att vara exekutiv, så att jag kommer se till att det händer ändå, och för mig känns det som en privat sak. Men däremot så kan vi göra så här att varje gång jag har uppnått ett mål och jag har möjlighet att liksom berätta om det, så kan jag göra det under nästa år, 2017.
Okej, så lite till löfte här kan man säga i podden.
Ja, men det kan jag ge.
Jag skulle nog inte... Jag tror att jag kan vara lite hemlig. Mer, ännu mer hemlig än dig faktiskt. Uh-huh. Jag har ju... jag kan känna... Jag vill liksom... Och det där är ju en sån grej när man, som jag då pratar med investerare och sådana projekt. Och jag kan känna att det är väldigt... Jag tycker inte om att vara den här aggressiva entreprenören som säger, men vi ska ha bam, utan jag är mer så här, jag tycker om att vara lite hemlig med målen och mer så att man själv har dem som en slags när jag var på DN på stan så hade vi ett altare. Och då var det så att när man hade konferens då skulle man skriva ner sina mål för året eller terminen eller så. Och så skulle man lägga det i altaret.
Nej.
Så låg det där. Och sen så var ju det som en slags helig plats på redaktionen.
Gud, vad häftigt.
Och jag tycker egentligen att ja, du har skrivit ner det. Det ligger där och liksom... Det kunde ju vara bara så att skriva bättre artiklar eller något annat. Där. Men jag tycker att det fanns någonting...
heligt.
Ja, det fanns något heligt över det som jag tyckte kändes också någonting som att vi delar målen, vi delar att vi har drömmar. Mm. Men du får faktiskt... det är liksom ditt eget ansvar och din egen...
Mm. Man får vara privat.
Ja, ja, jag tyckte det kändes... jag har faktiskt kvar det där altaret. Jag köpte det på... På Skånegatan.
Jaha.
I någon sån här tingeltangelbutik. Det var sån här liten gudinna där inne.
Nej.
Så att,
var det Ganesh?
Men Ganesh?
Ja, det är en elefantgudinna som finns mycket i Indien.
Det var det faktiskt.
Nej.
Den är i lägenheten, fast den är liksom på ett ställe så att man ser den liksom inte.
Aha,
den står högt uppe på, precis under taknocken.
Jag tror att jag vet faktiskt. Jag tror jag har sett den.
Men den var som nu används den inte då så återkommande för bön. Men,
vi kanske ska göra det för podden. Lägga någon...
Ja, vi kan...
En bön där.
Vi kanske kan lägga en bön då. Mm. Sen är det ju svårt med... Vissa kvantitativa mål, alltså sådär, man vill tjäna sig så mycket pengar och sånt där.
Nej, men sådana mål sätter inte riktigt jag. Utan för mig handlar det om hjärta.
Okej.
Alltså om hjärta och utmaningar. Och att liksom göra saker också som skrämmer mig. Och om jag då definierar såhär, nu ska jag göra det här och det här. Då är det bara, nu har du sagt att du ska göra det här. Nu måste du köra.
Jag kan känna som ett mål för 2017 att jag skulle vilja ha fakturering 2 miljoner på ett år. Det kan jag känna. Det skulle vara... det tycker jag att... jag står för det målet. Så att det känns som ett bra mål. Det är mycket pengar, så det är inte säkert att man når dit. Men då har man i alla fall något att kämpa för. Jag tror det är bra att skriva ner sina mål faktiskt.
Ja, men det uppmuntrar vi till. Så att vi kan ju då...
Det är på min bucket list då.
Just det, så det kan vi uppmuntra våra lyssnare. Och om ni vill dela mer av någonting på er lista och vad ni ska göra under 2017, så kan ju faktiskt vi vara deras altare.
Absolut.
Så att ni är hjärtligt välkomna att mejla in era mål till banbrytaren@gmail.com. Och så kan ni ställa en fråga också om ni...
Det är just det, fråga. Glöm inte att ställa en fråga om ni har någon helt enkelt.
Ja.
Du, känner vi oss nöjda här med bucket list?
Ja, det gör vi.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja, nej men jag tänkte att jag skulle prata lite om en bok som jag har läst.
Ah.
Och det är ju en bok som, när jag hörde talas om boken första gången så blev jag liksom aggressiv.
Ah.
För att det var ju då, vad heter det, den är då skriven av Linn Ullman. Och hennes mamma är då Liv Ullman och hennes pappa är då Ingmar Bergman.
Mm.
Och då handlar ju då boken då naturligtvis då om Ingmar Bergman och Liv Ullman.
Mm.
Och jag tillhör ju dem då som har sett ganska många Ingmar Bergman-filmer. Och jag har läst ganska många böcker om och med, eller av Ingmar Bergman. Och jag kan ju då känna lite grann så här att nu räcker det.
Ja.
Nu är vi färdiga med den här korkade, obegåvade, infantila prästfamiljen som blev en... inom citattecken och demonregissör.
Mm.
Så att jag, och då, det här är ju liksom en slags grund av en sjuk aggressivitet. Och den blev inte då mindre av då att jag då tittade på det här tv-programmet Skavlan. Har du sett det eller?
Mm.
Ja, då var ju då, jag tror både Liv Ullman var med och dottern Linn kanske också var med. Eller så var det bara Liv som var med. Och då var, men mamman var för mig. Ja, jag har läst den här boken och det var hur smärtsamt att läsa boken. Men det var stor kunst så jag tyckte ändå det kändes bra. Och du vet, hon var sådär att man tänkte, skärp dig kvinna. Och sen så då, men man blir ju liksom, allt detta är ju både en slags lockelse.
Mm.
I alla fall så börjar jag läsa boken och vad tror du jag tänkte?
Gud vad bra.
Precis, alltså så fruktansvärt. Den är så, alltså den är så otroligt bra. Och den är bra på det sättet att den... och den är ju för att den är brutalt ärlig. Den är ärlig på ett sätt som... Ingmar Bergman, alltså det, man kan nästan känna hur Ingmar Bergman roterar i sin grav när de, bara för att de här historierna sprids.
Mm.
För att de är så frukt... Alltså, han verkar ju vara en på alla sätt liksom frukt... Man kan säga så här, att förra veckan så pratade vi om julen i Ingmar Bergman, julen med Fanny Alexander och så.
Mm.
Och då skapar ju den slags bild av att familjen ska umgås tillsammans och vad roligt var. Och det här, Bergman var ju totalt mot detta personligen. Så att han, du vet, liksom, barnen fick ju aldrig komma och hälsa på och det var ju liksom, det var liksom fruktansvärt. Va?
Gud vad hemskt.
Ja, och det var liksom,
varför det?
Nej men för att han var bara hata människor.
Va?
Ja, han är en fruktansvärd människa.
Aha.
Alltså riktigt avskyvärd. Och det är ju det här som man får ta del av i boken.
Mm.
Som att då är han ju liksom, han... Och då tror jag att...
Varför var han en sån person? Hade han en massa barndomstrauman som gjorde att han
blev så? Det hade han ju naturligtvis. Men alltså, han hade ju 7 barn med 5 olika kvinnor.
Oj!
Och det var ju liksom, när han tröttnade på en fru, då hittade han genast en ny.
Ja, så han var en player.
Han var en player, vet jag inte. Jag tror att han var liksom...
Mycket ångest.
Nej, men alltså, jag tror lite grann sådär att han vill ju ha en fru slash ett hembiträde.
Mm-hmm.
Och då hade, och så ville han väl också ha någon snygg skådis liksom. Så att då hade han ju liksom lite snygga skådis.
Mm.
Men till slut så blev han ju då ihop med den här Ingrid då. Som var ju liksom lika mycket hembiträde som fru. Och hon passade upp honom. Alltså, det var ju liksom... Ja, men hon, ja. Och det som är intressant i boken, det är ju lite grann också att man får, han, att de sätter in Bergman i en slags kontext som man inte har tänkt på.
Mm.
För Bergman har ju varit den där demonregissören.
Mm.
Men då är ju Bergmans mamma med ganska mycket i boken.
Mm.
Och hon har ju liksom, oh, ja, men Ingmar, han har det så svårt nu. Och du vet, det liksom, det har man har aldrig liksom tänkt på att Ingmar Bergman har någon sån här...
En
bullmamma som på något sätt vakar över honom.
Nej.
Men sen är det också sådana detaljer då i boken som liksom, alltså som, du vet det där, som att till exempel då så är det ju så att han tog ju sömnmedel jättemycket för han inte kunde sova och han var liksom en, vad ska jag säga, passionerad sömnmedelsanvändare. Och det är ju en sån detalj som man också är sådär, det här, det är liksom, det är ju ingenting som Ingmar Bergman vill kommunicera sitt behov av sömn med. Det är ju så, och då blir man ju så tacksam att man får de här pusselbitarna.
Mm.
Och sen så har han ju då en pool där i Fårö.
Ja.
Och då finns det ju då berättelser då att hur han då, när han då börjar bli sjuk och skröplig, då vill han ändå simma runt i poolen och hålla på att drunkna många gånger i poolen.
Jaha.
Och det är ju liksom också på något sätt, alltså det finns ju då absurt humoristiskt med demonregissörer som liksom kravlar runt i poolen och nästan, så tänk om man hade dött av att drunkna i sin pool, så hade det ju varit som ett, det är som ett skämt ju.
Tror du att han hade en badring runt då?
Ja, men det är lite nästan, jag bara, man fattar liksom inte riktigt hur det gick till där i poolen, men det är så mycket sådana detaljer.
Mm.
Samma sak som berättar hur det också oerhört fruktansvärda detaljer om sin mamma då.
Mm.
Mamman, hon liksom, hon går runt i lägenheten och är helt förvirrad och hon vill bara bli älskad hela tiden, och sen så hennes olika älskare då som hon besökt, den ena mer patetisk än den andra, alltså hon berättar på ett sätt som, ja, men sorts ärlighet som bara, så mina barn, fan, de får aldrig bli konstnärer, det är så fruktansvärt. Man skulle skriva en sån bok om en själv, det hade ju varit
hemskt.
Ja, det hade varit jättehemskt. Men
tar du bort magin då från honom? Eller gör honom mer mänsklig eller liksom?
Det tar ju bort magin, det gör det. Det gör det. Alltså det är ju på något sätt, och det är ju det som är på något sätt liksom skönt.
Mm.
Alltså för det är så många där i Bergmans hov, och snart följer Bergman 100 år och då ska det firas och du vet, vad heter det, Alex, det finns, han är en biograf på Fårö.
Mm.
Och då, vad heter det, då finns det lite stolar. Hon berättar ju om den här biografen då, att den börjar då klockan 14 eller 15.00 så börjar liksom visningen.
Mm-hmm.
Och då var det så här att Ingmar Bergman, han kom alltid dit 5 minuter i 3, och så fick man ner och sätta sig. Och sen så skruvar de ner ljuset och då ska man sitta i mörkret några minuter, så man vande sig vid mörkret. Sen satte filmen igång.
Mm-hmm.
Och då berättar hon då någon gång att hon förstår att han ska dö, det är när han kommer 10 minuter för sent.
Mm-hmm.
För att det är liksom, Bergman kommer aldrig för sent.
Mm-hmm.
Men i den här biografen så finns det då en stol som då är inom citat, eller självfallet Bergmans stol. Och då har då Alex och Sigge berättat, när de var där på något sånt Bergman-event, att det var att de hade satt sig i den där stolen trots att man inte fick.
Just det.
Och då hade de blivit utskällda av arrangörerna.
Mm.
Och det är ju på något sätt människor som går runt och håller en sunkig stol i en lada på Fårö som helig. Det är ju inte sunt helt enkelt.
Nej.
Så att jag tror magi i all ära, men människans skröplighet är på sätt och vis,
drabbar oss alla.
Ja, det drabbar oss. Det är på sätt och vis mer intressant.
Mm.
Och vad vill du egentligen säga med allt detta? Ja, men bara det, liksom, läs boken.
Uh-huh.
Och just att han heter De oroliga, det liksom, det är på något sätt att oron, den drabbar även de mest fantastiska människor.
Mm.
Och jag tänker ofta på det där, att man, om man tar en väldigt framgångsrik människa, till exempel Margaret Thatcher, så är det ju i filmen om henne, så hon var ju liksom den fria världens ledare och hjälpte till att krossa kommunismen.
Mm.
Och på slutet, ja, då hade hon Alzheimer's, och när hon gick hon ut så hittade hon ett hem igen.
Nej.
Så att vi har liksom, det kan finnas perioder när vi är fantastiska, men sen när vi ska dö, det är lika tragiskt för alla.
Mm. Underbart. Vilken dragning, Viggo.
Ja, men ja, det är väldigt intressant. Ja, men vi är väl nöjda med det, eller hur?
Ja, det gör vi.
Ja, nej, men då så tror vi egentligen bara och tacka så mycket för 2016.
Ja, tack så hemskt mycket. Det har varit ett
spännande år. Jättekul. Ja. Vi har gjort, vad är det, 42 podcaster. Så att det är ju alltid något.
Ja, verkligen.
De finns ju kvar förhoppningsvis i evigheten. Så att folk kan sitta och lyssna på det om tusentals år. Det verkar ju väldigt konstigt faktiskt. Men 2017 is coming up.
Ja.
Och det ska bli väl roligt det också.
Ja, det kommer bli det bästa året någonsin.
Okej.
Ja.
Men vår bok kommer ju komma, så det är spännande.
Ja, absolut.
Det är som barn kanske tar i, men någon slags eget liv.
Ja.
Liten baby är det.
Ja, absolut.
Men då önskar vi alla lyssnare gott nytt år.
Ja, gott nytt år.
Och ha det härligt.
Ja.
Hej.
Hej.
Thank you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.